Nu är det dags att för eden berätta. Nu måste vi lätta på diskretion om en mycket märkelig...
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Och här säger jag välkommen till...
Alf Hasselgren heter jag och är ordförande i Hembygdsföreningen.
Ja, och vi har träffats därför att ni har skrivit yttranden till kommunen angående förslag för dels Uddby och dels Kumla herrgård.
Ja.
Och Uddby har vi pratat om så mycket så jag tänkte att vi börjar med Kumla. Här har du möjlighet nu att redogöra ordentligt för lyssnare som kanske är nyinflyttade och andra som inte har hunnit läsa. Det står ju en artikel i Mitt i Tyresö som kom igår, tisdagen den 2 juni. Så där, kära lyssnare, kan ni läsa också. Det är lättläst text. Men du kan väl dra lite historik om Kumla?
Ja, Kumla, det är ju ett gammalt namn på nuvarande Trollbäcken. Och Kumla finns ju belagt som namn redan på 1400-talet. För där fanns det då en gård som hette Kumla och en som hette Näsby. Näsby ser man inte mycket av nu, det är försvunnet. Men Kumla finns kvar. Och det är alltså en herrgård nu. Och den har funnits allt sedan 1600-talet. För då var det en rik köpman som köpte västra delen av Tyresö. Från Tyresö slott.
Kumla tillhörde alltså Tyresö slott från början.
Ja, det gjorde det. Sen har det gått lite fram och tillbaka mellan Tyresö slott och privata ägare. Men själva huset där byggdes på 1600-talet. Och delar av det huset finns kvar. Framförallt källaren. När det utvecklades sen till att bli mera... folk i Trollbäcken som det heter nu. Då styckade man av från Kumla herrgård så att i stort sett alla tomter som finns i Trollbäcken de härstammar från Kumla herrgård. Det är alltså en stamfastighet till hela Trollbäcken.
Och avstyckningen den skedde någon gång i början på 1900-talet?
Det stämmer, ja. Ja.
Det var en finsk krigare som köpte Kumla här, eller Kumla, eller hur? Som sen adlades.
Ja, just det. Det var en som hette Törne, och en Törnflykt adlades han till senare. Ja.
Fint värre.
Ja då.
Och på den tiden så var ju Kumla, nuvarande Trollbäcken, den stora huvudorten i Tyresö.
Ja, vi hade ju Tyresö slott i och för sig, men... när det började utvecklas sen på 1900-talet, om vi säger från 1920 och framöver, så var det ju till Trollbäcken som folk flyttade. Först är det väldigt mycket sommarstugor, men sen förändrades ju det och det byggdes villor istället för sommarstugor.
Och slottet låg lite off. Kan man säga.
På den tiden var det så.
Ja, men det har ändrats.
Det var... även om man då från 1920 så var det fortfarande lite off i Kumla. Eftersom kyrkan låg ju ändå nere vid slottet. Och där vet jag att jag har ett protokoll hemma från en kommunalstämma. Där de boende i Kumla ville att skulle ha en buss som gick ner på söndagarna till kyrkan. För det var så avlägset så de kom aldrig till kyrkan. Nej. Men det blev ingen buss där då. Ja,
det fanns ingen järnväg då som nu inte.
Det var bara skog rakt mitt emellan kyrkan och Kumla.
Då fick man väl åka till nuvarande Ekstubben ungefär och vända ner mot Tyresö.
Ja. Och herrgården. Det var framförallt på 1940-talet, 30-40-talet som var, det bytte, eller ja, 20-30-40-talet så bytte ägare väldigt ofta. Och
det var bostadshus då, eller hur?
Det var bostadshus, men det var även en liten fabrik Jag tror de tillverkade tvål eller någonting sånt där vid något tillfälle.
Det fanns ju ett tvätteri också.
Det kan ha funnits där, ja.
Någonstans.
Men sen under kriget så blev det en flyktingförläggning där. Och efter det så stod det och förföll väldigt länge. Och då bildade man en bygdegårdsförening som hette Kumla Herrgård bygdegårdsförening. Och ville ta itu med och rösta upp det
här. Är vi på 50-talet nu?
Då är vi inne på 50-talet, måste det vara. 50-60-talet, ja. Och då fick man igång och det var många frivilliga insatser där. Det var många frivilliga som jobbade med att restaurera Kumla Herrgård.
Var du med?
Jag var inte med i byggnadsföreningen.
Du var inte så stor då?
Jo, jag var nog stor, men jag bodde inte. Det var under några år som jag inte bodde i Tyresö. Annars har jag bott i Tyresö hela mitt liv. Men det var under några år som jag inte bodde här. Mm. Och så det röstades upp och blev riktigt fint. Och man målade bland annat, en Ulla-Karin Sellegren målade väldigt fint där inne i huset på väggar. Och det var alltså i den gamla stilen, men de målningarna målades då i samband med restaureringen.
Huset är i Karoliners stil, va?
Det är det, ja.
Mm. Vem ägde herrgården då?
Och herrgården ägdes av Tyresö kommun. De hade köpt det på, tror jag, 50-talet, början på 50-talet eller slutet på 40-talet möjligen. Men det var under deras, när kommunen ägde, som det stod och förföll, för att man visste inte riktigt vad man skulle göra med det. Men det kom igång, och när restaureringen var klar, så under nästan 20 års tid så var det den här bygdegårdsföreningen som skötte, administrerade den åt kommunen. Och man fick det att gå runt genom att hyra ut till olika föreningar.
Var det på 90-talet som de inrättade en restaurang där?
Ja, då började man med en mer permanent restaurangverksamhet.
Ja, och då var det inte en bostad, utan då var det en festlokal och restaurang.
Ja, det har inte varit bostad sedan kommunen tog över det. Nej. Men sen då så blev det väl lite jobbigt för den här bygdegårdsföreningen. De blev äldre och var kanske svårt att driva enbart med frivilliga insatser. Och då tog Tyresö kommun över driften.
Var det då som det blev en restaurang som drevs av krögare?
Då arrenderade man ut restaurangverksamheten till krögare, ja.
Och det har varit några olika?
Det har varit, man har haft det 2-3 år i taget ungefär, och så har man bytt.
Det står ju mitt i Tyresö den här veckan att kommunen vill sälja herrgården. Och varför just nu, tror du?
Ja, så som det beskrivs i tidningen så är det ju så att man vill höja hyreskostnaden väldigt mycket, eller avtalet. Så att det innebar att, som krögarna säger, att det skulle bli väldigt dyrt. Och därför så kom de tydligen med ett förslag om att de skulle få köpa fastigheten.
Det kanske var upprinnelsen.
Ja, jag tror att det är det som är upprinnelsen.
Och där står vi nu då. Då har man plötsligt också börjat titta på en gammal, vad heter det, byggplan?
Ja, detaljplan. Det är en gammal detaljplan.
Och då kom det fram att där står det att det är boningshus.
Nej, det
var inte så.
Jo, det finns kvar att det är boningshus, för det gäller för hela området där.
Aha.
Och så fanns det ett bygglov för att bygga ytterligare ett hus på herrgården. Men det var givet för väldigt länge sedan. Så att det var inte bara att utnyttja det idag. Utan nu gör man då ett förslag till ny detaljplan. Och i den detaljplanen så ingår det att man ska bygga ett hus där gäster skulle kunna övernatta. Det är avsikten.
För avsikten är ju att det fortfarande ska drivas som restaurang och konferensställe.
Ja.
Men då var inte tanken att kommunen skulle driva det, eller?
Nej, då stod det i detaljplanen något kryptiskt. Och det var att det stod att kommunen som långsiktig ägare var inte självklar.
Och varför är det inte det?
Nej, det frågade vi oss också i hembygdsföreningen. Och tycker att det är en sån värdefull kulturbyggnad från 1600-talet. Stamfastighet till hela Västra Tyresö. Och egentligen nu den enda ordentliga samlingslokal som finns i Trollbäcken. Vi lider brist på det.
Och det är ju också en historisk byggnad. Men då har Fredrik Savestål svarat att det finns flera arkitektritade intressanta hus, till exempel sportstugor. Kan man jämföra det i samma härad?
Nej, den liknelsen förstår jag inte alls.
Men i alla fall så har kommunen tydligen tankar på att sälja den.
Ja, det är tydligt det, eftersom det framgår nu tydligt i tidningen, tycker jag, att de kan mycket väl tänka sig att sälja den. Men jag tycker att Tyresö kommun, de har ett ansvar för att bevara just sån här kulturhistoria. Det är alltså lokal kulturhistoria som är väldigt viktig för en kommun att se till att det finns en sån.
Vad händer annars?
Ja, det är ju det man inte alls vet. En kommun har ju ett ansvar gentemot sina invånare för att det ska hållas i gott skick och att man ser till att det här kulturarvet finns. Kommer det privat ägo så är det ju, kan det hända ju vad som helst egentligen. För enligt de här planbestämmelserna så står det i förslaget till detaljplan att man kan använda det för service, handel, kontor, konferens, tillfällig övernattning. Och det får inte vara störande. Men det här med service och handel och kontor, det är, kan ju, är ett väldigt vitt begrepp. Så det kan bli vad som helst av det. Och dessutom är det privatägt, så kan man ju stänga av på ett helt annat sätt. Så att inte allmänheten har tillträde varken till huset eller till marken. Och det tycker vi är väldigt viktigt, för att det är ju ett andningshål där nere på väg ner mot vattnet vid Stenbadet eller Kumlabadet som det också heter.
Och där har ni i yttrandet skrivit att det är viktigt att man då öppnar upp den lilla stigen som går ifrån Kumla herrgårds trädgård ner till Herrgårdsvägen och badet.
Ja,
det fanns, finns en stig där, men där får man egentligen inte gå nu.
Ja, det fanns en, i den förra detaljplanen så fanns det en stig angiven, men den har växt igen och den är inte så bra lagd, utan det går att göra en mycket bättre väg ner till badet den vägen. Och det är ett väldigt fint ställe att kunna sätta och kombinera den här parken där med det badet där nere sen.
Sen är det ju vissa villor som har servitut på den lilla vägen som går till dem. För det går på Kumla herrgårds ägor egentligen.
Ja, där är det lite krångligt ägandeförhållande. Ja. Ja.
Sen i
detaljplan.
Detaljplanen, förslaget är detaljplan. Där står det också att det är så ont om parkeringsplatser. Och det stämmer ju.
Ja.
Men det blir ju inte större plats för parkeringsplatser om någon annan äger det, så vitt man inte tar hela trädgården till parkering.
När tanken med den här detaljplanen, det är ju för det första att man ska ta en bit av trädgården.
Men på baksidan liksom, ner mot vattnet.
Ja, där trädgården ligger. Och, så det är bakom, på baksidan av Kumla herrgård.
Men det finns ju en parkeringsplats i andra änden på allén.
Ja, där finns en stor parkeringsplats.
Och det är ju
ja.
Inte långt att gå, tycker
nej,
jag.
Nej.
Så det är väl inga att bråka om.
Nej.
Om jag får säga något. Ja. Och här har ni i yttrandet skrivit ungefär som det du har sagt nu, att det är viktigt att kommunen, eller det är viktigt att behålla herrgården i dess nuvarande inriktning. Har du några fler synpunkter? Den nuvarande inriktningen kanske vi ska förklara också, det är att det är kommunen som äger den
ja.
Och står för driftkostnader, eller hur? Men att någon kan arrendera restaurangdelen.
Ja.
Och konferensdelen också. Det finns ju en samlingssal.
Ja, det finns på övervåningen och så finns den nere i källaren också.
Ja, just det. Ja, har du något mer att kommentera angående Kumla?
När jag såg att det skulle bli ett möte som Trollbäckens egna hemsförening har kallat till den, vad var det för datum nu, den 11 juni var det.
Det är nästa vecka då.
Ja, i Kumla herrgård. För att när man ska få möjlighet att diskutera dess framtid. Och från egnahemsföreningen hade man begärt att få den här tiden för samråd förlängt till, jag tror att det var 15 juli.
Juli, inte sommaren.
Juli, ja.
För den går ut nu i dagarna annars.
Ja, den har gått ut.
I maj kanske.
Ja, den har gått ut och det var väldigt kort tid för det där. Och man tyckte att det var alldeles för kort för att ta ställning till ett så stor förändring.
Mm. Vad har allmänheten för möjlighet att lämna åsikter? Är det redan kört? Eller är det här mötet den 11 juni som man kan delta i och låta sin stämma bli hörd?
Det är ju ett sätt att uttrycka sig för att tala om för kommunen vad invånarna tycker.
Mm. Har tiden förlängts till 15 juli eller bara en begäran än så länge?
Inte vad jag vet. Men det var en begäran alltså. Men jag tror inte den har blivit förlängd än. Men det är jag osäker på.
Då tackar jag dig för den redogörelsen för både historiskt och nutid. Så kan vi lämna Kumla ett litet tag och säga några ord om Uddby. För även där har Tyresö hembygdsförening lämnat ett yttrande tillsammans med Tyresö naturskyddsförening. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Där jag diskuterar hembygdsföreningens yttrande över detaljplanen för Kumla herrgård och Albyområdets utveckling med föreningens ordförande Alf Hasselgren. Och kära lyssnare, ni kan ju också lyssna på Tyresöradion där Leif Bratt intervjuar Fredrik Savestål som går just för närvarande nu i början på juni på Slingan. Och ni kan också leta upp det på webben www.tyresoradion.se. Där finns ju en del olika förslag till hur man ska fortsätta driften.
Ja, till skillnad mot Kumla herrgård så är det alltså inte någon detaljplan som ligger på något sätt fram, utan där är det ju ett annat stort projekt som drivs sedan flera år tillbaka och som heter Attraktiva Alby. Och där har man ju inte kommit med något konkret förslag om hur man ska driva Uddby i framtiden. Men det är alltså inte någon detaljplanfråga det här.
Nej, det är en arrendefråga. Nej, det är det inte heller.
Nej, det är en fråga om hur Uddby ska drivas egentligen i framtiden. Och där har vi ju synpunkter från Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen och i och med att familjen Magnusson lämnar Uddby våren 2016 så måste det fungera även efter den tiden. För att i det ursprungliga förslaget till hur attraktiva Alby, alltså hela naturskyddsområdet, skulle utvecklas så var det en väldigt viktig del att gården Uddby skulle finnas kvar som, och fortsatt, med fortsatt drift, och att det skulle vara visningsgård. Men där blev det ju lite knepigare i och med att Magnusson, som har arrenderat det där i tre olika generationer ända sedan 1929, i och med att de lämnar så blir det ju annorlunda. Då måste man ju försöka få fram någon ny som driver Uddby. Och det är inte det lättaste. Det vimlar inte av sådana som vill ta över ett lantbruk.
Nej. Enligt vad Fredrik Savestål säger på radion så har han några olika möjligheter till driften. Dels arrende då, och dels som 4H-gård. Och 4H står ju för hjärna, hjärta, hälsa, hand eller något sånt. Och det skulle också vara en bondgård då. Eller ett socialt företag. Och då undrar jag vad han kan mena med det. Är det så att det ska vara arbetsträning för utslagna, eller vad tror du?
Nej, jag förstår inte vad han avser med det. Därför att när det gäller ett lantbruk, det är ju stora, tunga djur, det är stora, tunga maskiner och farliga maskiner i många fall, och farliga arbetsplatser till och med.
Det kräver ju både utbildning och erfarenhet.
Ja,
det går inte att släppa dit några arbetslösa hur som helst.
Nej, där måste man vara ordentligt kunnig på hur man driver ett lantbruk.
Ja. Ett annat förslag han har, det är att driva det på entreprenad. Men hur tänker han då, tror du?
Det vet jag inte, för att det är viktigt att den som driver det där måste vara tillgänglig dygnet runt.
Ja, när korna ska kalva, ja, eller lammen. När någon blir, något djur blir sjukt.
Ja, det kan hända vad som helst på en bondgård. Så att man kan inte bara göra det på så att säga mellan klockan 8-5 eller någonting sånt, utan det måste fungera. Däremot kan man ju tänka sig att vissa bitar naturligtvis kan drivas på entreprenad, till exempel kaféverksamheten.
Ja. Men samtidigt, var det inte ert yttrande det stod att om det blir en ny arrendator så kan den behöva det lilla tillskottet till kassan som att driva kafé?
Absolut, för att som arrendator på en sån gård, så för det första så är det ju, det är inte någon större lönsamhet precis på en sån gård, utan den kostar ju att driva. Men vi hoppas ju att de kommer med ett förslag här nu till sommaren, för man har sagt att man håller på och jobbar med det här. Vi har ju då alltså lämnat synpunkter på hur Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen anser att man bör hantera hela den här processen. Och att man bör också ta hjälp av sådana som är kunniga på det här området. För att det här är inte att klara ut hur det ska fungera. Det gör man inte bakom skrivbordet, utan det måste man känna till hur det fungerar. Vi vill ju också från Hembygdsföreningen se till att det här museet som bröderna Magnusson under många år har samlat ihop, köpt och på auktioner eller fått som gåvor. Och där finns alltså mängder av saker som har funnits på torp och gårdar som nu inte längre finns kvar i Tyresö. Så att det är en väldigt bra lokalhistoriskt museum.
Det kan vi berätta för lyssnarna också, att det kommer ett radioprogram på Tyresö radion som handlar just om museet och Göran Magnusson.
Det är bra det.
Det var en liten parentes.
Ja.
Och vi kan säga också att museet ligger uppe på kaféet i Uddby.
Ja.
Uppe på Höskullen.
Det stämmer, man får gå upp från baksidan för att komma dit. Ja,
ja, det var själva gården. Eller ja, sen så det här med tillgängligheten har ni också haft synpunkter på. bättre cykelparkeringar och en aktiv hemsida, men det står ju inte i motsats till arrendet på något sätt.
Nej. Utan sen finns det ju några såna allmänna synpunkter på hur man ska, hur det ska bli, vara tillgängligt. Men det viktigaste är ju att det finns som kvar som med djurhållning och med visning av djur.
Ja, det viktigaste är ju gården, hur den drivs. Ja. Och sen det här med kostnaderna, jag fastnar lite på det där, för att det blir ju inte billigare för kommunen att rusta upp gården med en annan arrendator till exempel. Den skulle ändå ha behövt upprustas nu.
Ja, det skulle den ha behövts, ja.
Och en ny arrendator kanske inte har egna djur, måste köpa en helt ny djurpark, kanske det heter, djurbesättning. Och sen alla maskinerna.
Ja.
Och där har ju ni tryckt på att det är viktigt att kommunen ser till att köpa in de här maskinerna på en auktion i början på 2016 blir det, nästa år. Pengar styr ju väldigt mycket tydligen.
Ja, det är, men en sån här kulturskatt, det måste ju få kosta också. Så att man kan ju inte räkna med att den går med någon vinst på det sättet. Men det är många saker som kommunen har för invånarnas skull som kostar pengar.
Och fler blir ju vi invånare.
Ja, jag menar en park till exempel kostar ju bara, och man tar ju inte inträde på något sätt av när man ska gå in i en park, utan det finns massvis av saker som kostar. Och det här hela naturskyddsområdet och med Uddby gård, det är ju en sak som är för invånarnas räkning och är väldigt viktig för bilden av Tyresö kommun.
Ja, och det är viktigt att allmänheten får veta hur man levde förr i världen. För de flesta levde ju på en bondgård för 100 år sedan.
Ja, det var ju egentligen de här torpen i Tyresö. De försvann ju först på 50-talet när Bollmora skulle byggas. Det var då alla de här småtorpen försvann.
Fårdala fanns ju kvar ganska länge, men till slut så sträckte mig också. Ja. Och det fanns ju många torp runt Kumla herrgård också.
Ja,
de försvann ju lite tidigare.
De försvann tidigare när villorna började byggas, och sommarstugor också.
Vad händer nu då?
Ja, vi hoppas ju att kommunen, man har sagt tidigare att man ska ha berett den här frågan under våren och att det ska finnas ett förslag till sommaren. Det är vad vi har hört bara.
Och Fredrik Savestål säger på radion att det kan vara klart före midsommar, eller hur han uttryckte sig.
Ja.
Gäller det båda de här projekten?
Nej, det här gäller Uddby gård och naturreservatet.
Ja, och Kumla hade ni begärt lite förlängd tid till.
Ja, det var framförallt egna hemsföreningen som behövde mycket mer tid att ta ställning till den frågan.
Mm. Hur mycket har egna hemsföreningen att säga till om?
Ja, man är som en remissinstans där invånarna har ett forum som man kan använda sig av för att lämna synpunkter som sen går vidare till kommunen. Men det är ju kommunen som bestämmer.
Ja, ägaren bestämmer.
Ja.
Ja, har du någon ytterligare kommentar?
Nej, det är mycket som händer här. Men det är, jag hoppas att det blir en positiv utveckling av hela det här attraktiva Alby. För det måste jag säga att i det utkast som man tog fram för något drygt år sedan så var det väldigt många fina förslag på hur man skulle utveckla Alby. Och jag hoppas att allt går i den riktningen.
Det ska vi hoppas. Och det finns väl stora utsikter att det gör det. Men nu är den stora frågan hur Uddby gård ska drivas. Arrendator eller något annat.
Ja.
Eller hur?
Det är det som är den stora frågan just nu.
Ja. Ni har hört Tyresö hembygdsförenings ordförande Alf Hasselgren berätta om bekymren med våra stora kulturhistoriska värden, Uddby gård, Uddby Alby och Kumla herrgård. Och jag får tacka dig Alf så mycket att du ville ta dig tid och komma hit. Så får vi höras igen efter sommaren, så får vi se hur det har gått. Och då får vi kanske höra lite mer om Hembygdsföreningens planer på evenemang under hösten. Har du något som du redan nu kan säga förresten?
Ja, vi har ju en annan intressant kulturfråga. Och det är ju de utgrävningar som har varit vid Uddby.
Just det.
Och där räknar vi med att den som är ansvarig för utgrävningarna från Stockholms länsmuseum ska kunna berätta om utgrävningarna den 11 november i Kvarnhjulet, hoppas jag.
Jaha. Men då kan det inte vara visning av utgrävningarna?
Nej, de går inte att visa nu, för nu har man börjat bygga där.
Jaha, vad bygger man?
Man bygger en cykelväg vid Uddby kraftverk.
Kan du berätta något om vad de har hittat?
Det får jag återkomma till då. För de håller på att analysera vad det är.
Ja.
Men det var många trasiga gamla kvarnhjul. Och det var mycket intressant. För det har brunnit flera gånger, den där kvarnen. Så det finns mycket att berätta om det där. Man har även gjort tidigare dykningar också ute i viken. För Uddby kvarn har en mycket gammal historia och den historien är väldigt intressant.
Vi återkommer med ett nytt program om Uddby kvarn. Och ni lyssnare som kanske inte vet var det ligger, så är det tvärs över Albysjön från Alby, kan man säga. Vägen ut mot Visvas, och precis i kurvan där kiosken står, då vet ni nog. Där är ett litet kraftverk som fortfarande är igång. Ja, du ska ha mycket tack, Alf.
Tackar.
Och ha en trevlig sommar och jobba på med kulturvärdena i kommunen. Tack ska du ha.
Tack själv.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!